Så var det att köra nya Volvo XC60 och även Seat Ibiza. Här är Vi Bilägares podcast. Hej på dig, vad kul att du har valt att lyssna på Vi Bilägares podcast. Idag ska vi prata om provkörningar av bland annat nya Volvo XC60 och även Seat Ibiza. Jag som pratar heter Maria Dahlin och är webbredaktör på Vi Bilägare. Och med mig idag sitter Tommy Wahlström, redaktionschef. Hej!
Hej!
Och även, och du Tommy har, ska jag säga, det är du som har provkört Volvo XC60.
Jajamän!
Nere i Barcelona.
Jajamän!
I samma område befann sig även reporter Nils Svärd,
ja.
Ungefär samtidigt.
Tjena, tjena.
Hej.
Hola, som man säger i
Hola.
Spanien.
Ja,
och
Seat
folket.
Ja. Och du har provkört Seat Ibiza.
Ja, precis. Ibiza.
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 Por
Ibiza. Ibiza. Jag tror de uttalar den.
XC60 är enklare att säga i alla fall då.
Ja.
För oss kanske.
Ja. Mm. Ja. Ännu en sån där svåruttalad bilmodell. Men vi börjar väl helt enkelt med Tommy och Volvo XC60.
Elefanten i rummet, ja.
Elefanten, ja. Är det en elefant eller är det en smidig liten elefant?
Den är ju 4,70 lång. Den väger... Vikten börjar väl runt 1850 kilo, sen så beror det på hur mycket man lastar in i utrustning. Men upp på 2 ton kan man mycket väl hamna när man har lastat på lite saker. Så att på papper, och 2 meter bred. Mm. Så på pappret så är ju detta en ganska stor bil. Liksom.
Mm.
Men alltså, Volvo har fått till köregenskaperna, det måste jag säga. Den går himla bra.
Okay.
Känns mycket lättare och smidigare och mer med än XC90. Som ju den här bilen delar då komponenter med i mångt och mycket.
Ja, det är samma grund.
Det är SPA-plattformen eller SPA som Volvo säger.
Fast lite ihop tryckt.
Ja, lite ihoptryckt och lite tajtare och lite lägre sitthöjd och lite omdesignat.
Sådär. Det låter som en ganska stor revolution från gamla XC60 som var väl kanske inte den spänstigaste typen i SUV-segmentet om man ska välja.
Nej.
Skön men inte så spänstig.
Skön men inte så spänstig men en enorm säljsuccé, gamla XC60. En miljon bilar.
Ja. Jag frågar om man kan se någon bil någonsin som har haft en utveckling man sålt mer och mer för varje år den har tillverkats. Alltså sen redan ganska lång tid, det är 7 år nästan har varit i produktion.
Ja.
Och alltid sålt bättre. Ja, inte bara Sverige, även globalt.
Så... Och i Sverige i april gick den ju om SUV90. Som, den låg ju etta då i nyregistreringarna. Classic då, sista.
Ja, det är med drift.
Så förväntningarna är höga på nya XC60. Och på den här provkörningen så träffade jag Volvo-chefen Håkan Samuelsson. Och jag frågade honom vad nya XC60 betyder för Volvo.
Vår mest sålda bil idag. Alltså en bil som är väldigt stolt över också. Den säljer faktiskt bäst i sin klass i Europa. Så jag menar, det är ju en väldigt bra bil som vi ska nu ersätta. Och det är också Volvos absolut bästsäljare genom tiderna. Vi har gjort faktiskt 1 miljon av en enda modell. Det tror jag vi har aldrig klarat av med någon annan bil.
Nej, men den nuvarande modellen är 9 år gammal och nu får ni en ny fräsch produkt att börja med här.
Ja, ja. Så, precis. Så vi ska nog klara av att bli bättre också. Och det är väl några saker där som sticker ut. Va? Dels får ju allt det moderna som XC90 har fört ut på marknaden, det får vi nu i en mindre bil. Vi tar några väldigt viktiga steg när det gäller säkerhet. Och sen är det en bil som faktiskt, jag tror att för att vara en SUV alltså känns den väldigt mycket som en bil att köra. Jag tror att alla som kör den här bilen kommer att säga wow.
För Håkan Samuelsson då, är du en XC60 eller en XC90 kille?
Jag har bytt XC60 nu så jag beställde den förra veckan, en nya Pine grå, nya fina färgen med blonda säten som jag aldrig haft förut. Men det tycker jag är lätt bra. T8 naturligtvis.
Jaha ja, så han ska ratta runt i en ny XC60, Mr. Samuelsson.
De här blonda inredningen, eller beige inredningen, ja.
Good luck.
Ja.
Men han kanske inte har småbarn som käkar glass.
Småbarnbarn har han väl.
Barnbarn, ja.
Ja, har vi fått rätt nyligen, vill jag minnas.
Håkan, kom ihåg att lägga in lite plast då innan du sätter in ungarna där. Så att, annars kommer det där bli jobbigt.
Glad packa inredningar nu.
Det är ju fint när det blir så där ljust och så, men ja.
Å andra sidan tror jag att han har råd med en och annan rekond också. Så att,
ja,
förmodligen.
Förmodligen.
Undrar vad han har för leveranstid på sin bil. Står det liksom Håkan Samuelsson i beställningen och liksom går på direkt in på linan? Sådär, eller är det
står på en lapp på bilen, ja. Håkan.
Du får också vänta 10 månader som många andra.
Ja. Jag vet inte hur man gör sådana gånger. Det finns ju risk att inte alla anställer så förtjust i chefen också. Jag menar, det kanske är dumt. Och...
Så kan det vara. Det kanske inte stolen sitter fast riktigt och sådär lite glappande skruvar.
Nej, så är det säkert. Nej, inte.
Han verkar väldigt populär internt.
Ja.
Men han sa att den känns som en... Vad var det han sa nu? Att den känns, det är en SUV, men att den känns som
en bil.
Som en bil.
Att köra.
Alltså, då menar han alltså en icke-SUV att köra. I,
jo, men man har jobbat mycket på det där. Att, och nu... Det ska ju också sägas nu att bilarna som vi fick provköra var ju fullsmetade med utrustning, inklusive då den här mest avancerade luftfjädringen av 26 900 kronor. Med då sån här ställbart chassi och prylar som ju då, ja, hur bilen är att köra med vanliga stålfjädrar vet vi ju inte liksom. Men i den här konfigurationen då så känns den alltså väldigt platt, kränger nästan inte alls, går väldigt bra även när man kör lite tuffare, så att jag var lite imponerad av köregenskaperna alltså.
Samtidigt lärdomen vi kan dra av vår egen V90 som vi har, som är en väldigt enkelt spesad bil, grundbilden, den känns ju fortfarande väldigt, väldigt lyxig. Jag tycker skillnaden upp till de här stora Inscription inte är så stor som man kan tro faktiskt, med tygsätten, och det lovar ju gott inför XC60 också, är min gissning. Men ja. Du, med att den känns som en personbil, jag tycker ändå finns en viss oro i det. Man köper ju ändå en SUV för att man vill ha en SUV och man vill sitta högt och ha lite command position, som jänkarna säger, över trafiken. Finns den ändå kvar även då om det känns personbilslik?
Ja, alltså, men det är det ju absolut. Du har ju den här överblicken och sådär. Jag pratade också med Carl-Johan Ekman som är projektledare för nya 60-serien, och jag frågade honom om hur den tilltänkta kunden ser ut för nya XC60.
Jag hoppas ju att det är du, jag och alla ute bland allmänheten som drömmer om och vill köpa en XC60, men inte bara det utan även leasingtagare eller flit som använder det. Vi pratar inte bara om första kunden utan att den även ska fungera och dyka upp som begagnat bil längre fram också, att vara attraktiv i det sammanhanget. Och så pratar vi över hela världen, för den här bilen funkar både i Europa, Sverige naturligtvis, men det går också jättebra i USA och i Asien. Alltså dagens 660 Classic som den är nu då, den går ju jättebra över hela världen.
Vad skiljer XC60 från XC90?
Jag skulle vilja prata om upplevelsen och den känslan du får när du kör bilen. Den är, vad vi använder ordet inspired confidence, det är att du ska känna egentligen yngre, dynamisk, du ska fortfarande ha kontroll och bestämma över bilen. Du ska må bra när du kör den. Den är lekfullare än vad en 90-bil är. Sen är naturligtvis lite mindre, nättare och alla de här sakerna. Den är inte sjusitsig, men den är istället mycket sportigare i sitt hela ansats, och den är mer designad för att vara det.
Men det är samma bitar som den bygger på?
Väldigt mycket är samma, vilket är en gåva att få göra en bil på så bra teknologi. Att sen få liksom smaksätta det på det här sättet, helt otroligt är det.
De modeller som vi har sett nu då är ju... stora och starka och ganska dyra. Kommer det billigare varianter så småningom också?
Vi följer ju med hur kunder och marknaden utvecklar, men vi försöker också putta oss uppåt i pris och segment och liknande, så att huvudskälet till att köpa en XC60 ska inte vara att den är billig i första andetaget, men naturligtvis kommer vi till att få erbjuda andra drivlinor över tiden än vad vi börjar med då.
Intressant. Jag tittade i vårt arkiv när man lanserade förra generationen, nuvarande generationen av XC60, 2008. Då kallade man inte den för SUV. Det var ingen SUV då, utan det var en SPU.
Som betyder?
SPU.
Small Premium Utility.
Känns som att det var en catchphrase som aldrig riktigt den slog igenom.
Den satt sig inte riktigt, nej. Men premiumtanken fanns ju redan där då. Och då kostade grundpriset var då från 367 900 kronor.
Var det en D5 då som var insteg?
Ja, det var D5 som var insteg då. Och vår reporter konstaterade att det här kan ju naturligtvis aldrig bli en bil för gemene man. Och Men det är ändå intressant.
Tiderna förändras.
Ja. Att Volvo satsar på det här. Och säkerheten var ju ett stort nummer även då. Liksom nu i den nya bilen förstås.
Ja.
Det var väl först med det här Active Safety autobromsstandard. Det var den allra första bilen som hade det.
Ja. Och nu då den nya varianten har ju också då några nya säkerhetsgrejer. Nu har den ju börjat hjälpa till med ingrepp i styrningen också för att undvika hinder. Om du till exempel i farter över 60 km i timmen när man bedömer att autobromsen då kommer ha svårt att hinna med att få stopp på bilen själv, så lägger den nu på ett styrmoment om föraren påbörjar en undanmanöver.
Det är ju sympatiskt faktiskt. Alltså, bilen själv borde också veta hur mycket som krävs för att undvika en olycka. Så att inte man, jag tror ganska många överkorrigerar. Man gör ju det i en paniksituation. Att det är ju svårt att liksom då med lugn och sans undvika ett hinder och inte få några retursladdare hamnar på konstigt ställe. Så att
fast Volvos erfarenhet är att folk underkorrigerar. Att de borde ta i mer. Att man är lite för försiktig. Att bilen klarar mycket mer än vad folk vrider på ratten. Så därför, vad den här gör nu, om du svänger till exempel vänster för att undvika ett hinder framför dig, så lägger den här på bromsar på innersidan i kurvan så att den styr mycket mer än vad du hade ett styrutslag på.
Så bromsassistansen har varit då att folk bromsar för klent, så bilen känner av att den panikbroms och slår den på allt.
Och folk svänger för klent också, utan här så vräker den på mera.
Det trodde jag faktiskt inte. Jag trodde att man var lite mer, när det väl insåg att det var fara och färde, att man faktiskt fick mer panik och blundade och rattade för glatta livet.
Ja, nej. Man rattar för lite, säger Volvo. Och sen så har den också en funktion. Den spanar ju då med kamera framåt och med radar. Och på vägar då med målad mittlinje så ser den ju då om du skulle passera över mittlinjen på väg in i mötande körfält. Om det då samtidigt kommer en bil där så svänger den tillbaka in i det ursprungliga körfältet, ditt körfält.
Det är bra. Det är en smula obekvämt att krocka trots allt. Så det är en härlig komfortfiness från Volvo.
Ja, och folk kan komma väldigt fort i den här vänsterfilen ibland.
Ja.
Det är nog bra att den har koll. För man kanske tittar en gång och så liksom, ja men okej, det var bra.
Ja, men nu pratar du om ett annat system, Maria.
Jaha, förlåt.
Ja. Nej, men det är ingen fara. Det är tredje system. Det här döda, som är kopplat med döda vinkelvarnaren. Och det är tillval. De här två första är standard. Men det här BLIS-systemet då, blind spot, bla bla bla, döda vinkelvarnare, säger jag. Ja, ni förstår vad jag menar. Det har du då radarantenner i de bakre hörnen på bilen som ligger och kollar bakåt. Och då om det kommer upp en bil som hamnar i döda vinkeln och föraren börjar att svänga ur sin fil för att byta fil, så styr bilen tillbaka aktivt nu.
Ja, och det är ju bra.
Och det är ju jättebra.
När det kommer någon idiot.
Så ett halvt steg närmare då till en självkörande bil. Det är lite så man vill ha ett system som alltid ligger och tar över när det blir fara och färde på något sätt. Sen så får jag gärna köra när allting är bra.
Ja. Sen har ju den här också de här Pilot Assist-funktionen, samma som vi har på våran långtest V90.
Ja, just det. Styr den fortfarande som en fyllekaja med övningskörningsskylt?
Alltså, jag tycker den vinglar lite grann. De pratade mycket om att vi har förbättrat det här systemet och nu är den ligger kanske lite bättre på vägen, för jag tycker att XC90 kunde ibland ligga lite nära mittfilen, tyckte jag.
Den placerar sig konstigt, gjorde de.
Nu ligger den mer mitt i vägen, men jag vet inte om det var att de här spanska motorvägarna var för krokiga för det, men den låg och korrigerade hela tiden. Ganska bråkig i ratten, tyckte jag, och sen också man satt och vinglade lite grann.
Jag tror det är medvetet. Man ska inte vara avslappnad när den kör. Man ska liksom vara uppmärksam på att snart kommer hitta på någon busrätt. Man inte lita på den. Och därför så kommer man vara med som förare, så inte man bara gör för mycket andra saker än fokusera på körningen.
Men det är ju bra när man sitter med det här pekskärmsensorsystemet. Då är det ju bra att ha den där funktionen.
Det är en nödvändighet, skulle jag säga.
Det är nödvändigt.
Dock är det relativt. Jag är faktiskt ganska positiv till sensors. Nu har jag haft V19 ett tag, alltså långt.
Men
nu har man levt med den. Och liksom jag känner mer och mer, när man lär sig den, hur bra den är jämfört med många andra system. Jag tycker faktiskt det är nog det bästa systemet idag som har en pekskärm, eller som är ett sånt avancerat system när det finns så mycket funktioner. Sen kan man att diskutera om man behöver ha alla funktioner i en bil, om det räcker med radio- och telefonfunktion. Men det är en annan historia.
Men liksom just, men som Volvo har ju lagt då värmereglage och sånt där också i systemet. Liksom. Så att du måste inpilla i pekskärmen för att...
Eller prata med bilen.
Eller prata med bilen, ja. Nu var den inställd på engelska och min engelska och dess engelska var inte kompatibla, så att jag lyckades inte få röststyrningsfunktionen att fungera.
Nu ska ju Volvo och Google bygga nytt eller bygga till i det här Sensus, så att de ska bygga in det här Android, så att det blir liksom rakt in i att man inte behöver en mobil för att ha appar liksom i. Så jag vet inte hur mycket själva Sensus kommer förändras då med det här med röststyrning och sånt. Om det ska ske inom Google. Google har väl en egen röststyrning antar jag.
Ja, men då har den här Hey Google-grejen. Ja. Eller Hey Volvo.
Ja, precis. Hey Volvo.
Hey Volvo, kör mig hem.
Så vi får se vad det blir av det. Det är liksom hur mycket som ändras egentligen.
Ja. Man har gjort förbättringar i det här systemet nu också. Man har gjort det lite snabbare. Det är lite mer responsivt. Liksom. Så det är lite lättare tycker jag ändå att trycka rätt.
Men... Som att flytta knapparna också. En del knappar som ändå finns lite närmare föraren på skärmen. Förut låg de ju mer på passagerarsidan, en del av dem. Och,
så kan det säkert vara.
Att de har liksom ändå gjort en mer förorienterad skärm vill jag minnas på de nya.
Jo, ja, men för att för jag tänkte om det är att jag har börjat vänja mig vid eländet. Men det kändes ändå lite lättare att hålla på. Mm. Men ja, men sorry, men det är ju fortfarande bättre med riktiga knappar. Det är ju det.
Och
det
just är klimatfunktionerna är ju sådana saker som man vill bara snabbt, enkelt, plus, minus.
Ja, men och sen när jag höll på att dribbla där för att försöka hitta ljudinställningarna till ljudsystemet liksom.
Ja, det kan man hålla på.
Det var faktiskt långt in i menyn, kan jag berätta. Och då var jag glad att den vinglade själv fram och tillbaka över vägbanan så att jag slapp sitta och styra samtidigt.
Ja.
Ja, de lever i symbios med den pekskärmarna och självkörande funktioner. Liksom det, den ena behöver den andra.
Ja.
Det ena vinglet handen. Behöver det andra vinglet. Liksom. Ja. Men vad tyckte du annars då, Tommy?
Ja, men sen jag tycker att men motorer. Det fanns två stycken varianter där som vi fick prova. Det var dels T6. Bensinmotor med kompressor och turboaggregat på 320 hästar, kostar från 491,6 i grundutförande momentum. Tyst och fin motor när man kör lugnt och rätt rolig när man sprättar på. Och så är det så kul med det här, först har man då ljudet av kompressorn som så här viner surrar låter.
Mm. Morrande sådär. Morrar gör det. Smygt i bakgrunden.
Ja, och sen så dämpas det och så, jag vet inte om turbon låter, det kanske inte gör det.
Det brukar mest slå sönder ljuden när du tar upp in funktionen.
Ja. Men just det här kompressorljudet i botten, det är lite spännande. Kan man tänka att kompressor.
Är det sköna avgastoner också? För jag har mig som i 90-serien att det låter ganska mycket liksom avgas.
Oj, det tänker trimning
lite grann. Märks man sitter i baksätet i alla fall. Kanske inte man tänker på när man kör på samma sätt.
Jag tänkte inte på det.
För jag förvånar det i V90 som är liksom en sån kombibil liksom ändå används att det låter så pass mycket med bastoner från avgasrör. Rätt skönt, men det kanske är jobbigt i längden. För personligen ser jag liksom bensinalternativet som komforten jämfört med att slippa lyssna på en diesel. Att man var en tyst bensinare som bara arbetar lugnt och stilla, att det ger lyxen. Om än en 4. Det som sexarna gjorde förut.
Ja, för dieseln är lite bråkig.
Diesel en diesel.
Ja. D5 av det var det som vi hade där på plats. 235 hästar, 465,9 grundpris. Med det här Power Pulse-systemet, att den har en liten tryckluftank som blåser igång turboaggregatet så att man får mycket drag från låga varv. Jag tycker det är spännande med Volvos dieslar. De har ju inte sån här urea eller SCR-katalysatorsystem.
Nej, undrar länge de klarar sig utan det.
Ja, för det var en spännande. För jag träffade på Karin Thorn som är drivlinechef på Volvo. Och frågade henne hur det kommer sig att man inte använder såna här system på Volvo.
Vi har ett SCR-program också som kommer lite senare här. Men just nu så har vi partikelfilter och NOx-fälla och det fungerar bra. Och så kommer vi med ett SCR-program här senare som vi rullar ut på alla våra dieselbilar.
Men ni klarar Euro 6 med utan SCR-tekniken alltså?
Ja, vi klarar dagens krav och sen så från slutet här 2017 så kommer vi stegvis att införa urea eller SCR-teknik.
Vad tror du på längre sikt då? Har diesel någon framtid?
Vi har program också för framtida dieslar som vi jobbar väldigt mycket med för de marknader där vi säljer dieslar. Sen har vi några marknader där vi inte har dieslar alls idag. Och vi har ju drivlinjeprogram för de marknaderna också, så att vi har väl alla möjligheter öppna. Men vi har som sagt var framtida program på dieslar som vi jobbar med. Och sen jobbar vi mycket med elektrifiering också, där vi har våra plug-in hybrider idag som vi kommer att fortsätta och rulla ut. Och de går ju också på alla marknader. Och vi kommer med elbilar som vi har pratat om och börjar 2019. Så att vi försöker ha drivlinor så att vi kan tillgodose alla marknader.
Ja, men jag ska vänta ett svar ändå, för jag satt och funderade på hur de ska klara de nya kraven som kommer med nya körcykeln med real drive emissions liksom i verklig väg och NOx och allting.
Det är därför alltså som de kommer med sig här nu.
Jag har svårt att se att de ska kunna klara det med NOx-fälla när de kör de här hårdare testerna och då ska klara NOx-värden på en XC90 D5. För mig är det helt obegripligt att man ska göra det. Så men, jag väntar på det svaret men inte fått det innan. Så
men just, det är därför de...
2017 också kommer rulla ut här liksom med nya motorer och nya certifieringscykeln.
Förstås, det hade inte jag fattat, men det förstår jag. Tack Nils.
Tacka inte mig, tacka. Vad hette hon på Volvo?
Karin Thorn.
Karin, just det.
Men det var också intressant, för jag läste på vår hemsida nu, Maria, att Håkan Samuelsson hade varit ute och pratat om att nu skulle man sluta med diesel.
Ja, han har ju pratat med en tysk tidning och sagt att de nuvarande dieselmotorerna kommer de försöka tweaka så långt det går liksom för att klara ökade krav. Men sen så kommer de liksom inte ta fram några nya. Och det är på grund av att det kommer bli alldeles för svårt och för dyrt och klara de här nya hårdare kraven. Så att ja, det, han säger också till vi bilägare att ja, Volvo överväger precis som många andra biltillverkare hur dieselmotorer kommer användas i framtiden.
Men talar de inte lite grann emot varandra här nu, Karin och Håkan?
Jag tyckte det var ganska dubbla budskap från Volvo där, men som jag ser det när jag lyssnar på det så känns det som att Håkan pratar med själva grundmotorn på något sätt, att nu har man tagit fram den här nya motorgenerationen och personligen är det också svårt att se hur de ska kunna ändra grundreceptet. Alltså, de måste ju behålla 2 liters motorn, för går man lägre med en downsizing då får man problem med NOx-utsläpp och Volvo kommer inte göra större motorer nu, så att jag gissar att de behåller kvar med 2 liters blocket och sen sitter Karin och pysslar med vad hon nu pysslar med för att hitta lite nya vägar kring den motorn.
Och det här blocket kan man bygga på i 10-20 år framåt om man skulle vilja det, eller?
Ja, förmodligen. Det är väl så jag också tolkar det. Att nu kör de med den här motorn ett tag över en överskådlig framtid. Och inga planer på att ersätta den. Men det är intressant med Volvo vilken dieselutveckling de har haft. För ja, det har ändå varit det märke inom Europa som verkligen var minst diesel när man backar bandet bara 15 år egentligen. Och sen såg jag nu, förra året så fanns det egentligen inget annat märke förutom Land Rover som hade så hög dieselandel i Europa. Så Volvo är verkligen ett dieselmärke nu. Men det är nog tack vare att de har blivit ett SUV-märke också. Att man kör då stora XC60 och XC90 där dieseln passar ändå bra. Men det är någon resa de har gjort där från att helt varit ointresserade av en dieselmotor och köpt Volkswagen-produkter istället. Ja. Till det var nästan etta.
Men USA och Kina är ju inga dieselmarknader.
Nej, USA har ändå haft en liten pyrande intresse kring dieseln som Volkswagen effektivt dödade.
Gasade ihjäl, ja.
Men det verkar komma tillbaka. Jag såg ju nu, Chevrolet satsar ju återigen på dieselmotorer hemmaplan och tar deras, ja men säga Insignia då, som heter både Buick och Chevrolet där borta. Mm. Och tar deras nya Opel diesel 2 liters litet. Och även Cruise har väl en diesel 1.6 i USA, som nu är den snålaste som har uppnåtts någonsin egentligen i hela. Så att det, GM hoppas att kunna få tillbaka de här besvikna Volkswagen-kunderna till sig istället. Får vi se om de lyckas.
Men om vi återgår till XC60 igen, Tommy, vi har inte pratat så mycket om utrymmena i den. Hur...
Nej, den är ju kompaktare än XC90. Den är ju 5-sitsig, men mittplatsen i baksätet är ju kanske inte någonting för fullvuxna. Däremot så tror jag att 2 fullvuxna sitter väldigt bra i baksätet. Mer plats än i dagens 60.
Tack och lov.
Tack och lov.
Du provade ju Tommy och vi har ju en film där Tommy väldigt snyggt gör en rundtur av XC60 på hemsidan och på Facebook som ni kan titta på. Och då provar du ju faktiskt att sitta bakom dig själv, som man säger.
Jag brukar göra det. Så att det...
Och det funkar bra?
Ja, och bra takhöjd, bra inre bredd för 2, bra benutrymme. Och så tittar vi in i bagageutrymmet också på den här filmen. Och 505 liter är det på. Det är Ja, det är
godkänt någonstans, får jag säga. Det är inte topp, men helt okej. Okay.
Nej, ja, men det är 10 lite större än förra XC60.
Mm, inte mer ändå, nej.
10 lite har vuxit bara.
Det är prioritet på baksätet istället då, får man förmoda.
Ja, ja, det får man väl. Eller också tycker man att det räcker liksom. Vill man ha en större bil, behöver man mer utrymme, då får man gå upp till en XC90.
Betala lite mer. Betala lite mer pengar, istället. Tack. Låter rimligt.
Framsätet är ju förstås, det är ju ganska bred mittkonsol liksom. Men väldigt fina stolar. Lite hårdare än i förra generationen XC60.
Jaha. Mm, kan jag tänka mig.
Ja, det är det här lite fastare varianten, men de är jättebra.
Det märks ju skillnad på våran långtestbil förresten. När vi har kört då V90 och S90 som pressbil och alltid varit med skinnklädsel, jag också tyckte de var ganska hårt stoppade. Mm. Men våran tygklädsel är mycket mjukare, lite mer en gammal Volvo-stol, men sitter väldigt skönt där också. Så man måste inte slänga ut mer pengar till de dyrare stolarna. Allt blir inte bättre.
Nej, och slänga ut mer pengar är ju lätt att göra på den här, för att man har ju verkligen anammat de tyska konkurrenternas politik när det gäller extra utrustning och priser på det liksom.
Valfrihet
kan man absolut
liberal
säga.
Prislista.
Absolut, och många extra spännande funktioner som man kan köpa till. Men det kostar ju liksom. Jag bara gjorde ett hastigt överslag här. De här pressbilarna som vi nu fick köra i Barcelona, D5 av det då kostar 465 och 9 momentum grundutförande. Bilarna som vi körde någonstans mellan 650 och 700 000.
Det är en del.
Det är en del, ja.
Jag får jobba lite hårdare, känner jag.
Lite mer övertid.
Lite mer övertid.
Ja.
Men alltså, om jag ska summera, jag tyckte att det var en väldigt trevlig bil. Jag har en del åsikter om förarmiljön som är fortfarande inte förälst på det här pekskärmseländet. Men det är ju ingen tvekan om att det här kommer att bli en säljsuccé.
Du tror på den här?
Ja, de kommer att sälja som smör, det är jag rätt säker på.
Ja.
Det jag undrar över, varför ska man betala mer för en XC90? För den här, som sagt, verkar räcka ganska långt för gemene man. Visst, vi pratar om det sjusitsiga möjligheten, men jag vet inte om alla köper XC90 bara för att kunna köra 4 barn.
Mm. Nej, det är intressant.
Vad säger du? Är det värt pengarna? Liksom,
nej, jag tror att många som har köpt XC90 säkert kommer att byta till en XC60. Nej, men så jag tror säkert att man kanske kommer att tappa lite XC90-försäljning.
Till förmån för XC60. Ja. Att den kommer norpa lite därifrån.
Men hittills, jag menar, som jag har förstått det, så är det ju, man säljer i princip allting man bygger. Så att det är ingen brist på kunder just nu.
Nej,
och de verkar goda marginaler på XC60 också, kan man säga. Det är det som Volvo bryr sig om just nu. Att det är ju kanske inte volymerna i sig, utan det verkar ändå vara bra vinstmarginal per bil.
Och den här provkörningen då av XC60, Tommy, som du har författat.
Kommer
den
i nummer 8.
Nummer 8, och den finns i butik den 30 maj. Men är du prenumerant så har du glädjen att få den i postlådan redan på tisdag, en vecka tidigare. Ja, ska vi hålla oss kvar i Barcelona men ändå byta märke lite grann och gå över till Nice?
Det kan vi göra. Jag var ju där och körde på nästan samma vägar, samma dagar som Tom i princip.
Med en liten billigare bil.
Ni såg inte varandra?
Nej, vi såg inte varandra faktiskt. Jag tänkte det hade varit typ som hade krockat med honom i en kurva där vi kom från varsitt håll. Det hade varit snopet.
Det
känns som jag hade förlorat den matchen.
Du hade förlorat krock.
I min lilla Seat Ibiza. Mm. Men den är inte så liten längre.
Nej, den har växt lite grann.
Ja, det är den stora grejen. Som sagt, jag var där och körde då Seats nya småbil, som är liksom verkligen kärnan i deras modellutbud. Spaniens storsäljare under många, många, många år. Och det som är kul är att Seat har ju varit verkligen gärna Volkswagens blindtarm. Liksom. Den har funnits där i koncernen, men vet inte vad de ska göra av den eller någonting annat. Då hade man tagit bort Seat, så hade de ingen märkt det heller. Men äntligen verkar de ju satsa på Seat. De har ju fått en SUV och det kommer två nya. Och så då den här kärnmodellen Ibiza är faktiskt först ut av alla Volkswagen småbilar med den nya plattformen, MQB.
Mm,
så det är ju en fjäder i hatten för Seat.
Det är de lite stolta över att de får.
Mycket stolta. De missar inte en sekund att berätta att de hade den först.
Före Polo.
Ja, Polon kommer ju höst.
Ja.
Så det är också verkligen liksom ett näshår framför Polon, liksom att de norpade debuten.
Har man Seat som försöksballong då? Man kollar ju om det här funkar liksom och sen så.
Ja, kanske är något sånt.
Men lite kort framförhållning då, men kanske.
Lite så. Ja, nej, men, och det innebär ju att man översätter det till svenska då, MQB. Det betyder att det är den plattformen som Golf och Octavia och Leon bygger på, och även Passat. Så att det är liksom storbilsprylar som då har skalats ner till en kortare bil på 4 meter. Den är identisk med gamla bilen i längd, men den är nästan en decimeter bredare och en nästan en decimeter bättre axelavstånd. Och det märks invändigt.
Mm. Det finns bra med utrymme. Hyfsat.
Mycket bra utrymme faktiskt. Mm. Jag har också då hoppat runt bakom mig själv. Nu är inte jag den längsta människan på jorden. Jag mäter väl 1,76. Men det är väldigt gott om plats i baksätet. Gamla Bitsa var ju en bil för två, men här är inga problem att sitta bra. Och inte bara bra utrymme, det är faktiskt ett bekvämt baksäte. Man har bra sitthöjd, bra skålning och sånt där. Och det är inte så vanligt i de här småbilarna.
Nej.
Och så bagaget då, som sen har vuxit till 355 liter. Och det är ju faktiskt...
golfklass.
Ja, det är golfklass. Ja, visst, det är ju större än Volvo V40 exempelvis. Och matchar väl Ford Focus och Mazda 3 och sådär.
Men man ska sluta med kombiversionen?
Ja, den stryks. Och ingen tredörrars. Den kommer bara som femdörrars. Kombiköparna hänvisar man till en SUV som visas i höst som kommer heta Arona. Som blir en sån här B-segment SUV då, som man tror att man ska köpa istället.
Mm. Men den här Leon då?
Ja, det är en bra fråga. Det sätter jag också fundera. Varför ska man köpa en Leon när Ibiza har blivit...
Om Ibiza har växt, ja. Nästan är som Leon.
Det är inte mycket som skiljer.
Varför? Alls.
Och det är samma plattform, va?
Det är exakt samma plattform. De har samma motorer. Leon får vi modernare motorer, för den kommer även komma med Volkswagens nya 1.5 TSI-motor där, som är ny på bensinsidan. Den har de sagt inte ska komma till Leon. Den får klaras med gamla motorer. Och lite nyare infotainmentsystem och sådär. Så att...
mm. Men det kan finnas risk att de liksom konkurrerar med varann.
Som vi pratar om XC60 och XC90 här. Jag har svårt att se något argument för att betala mer för att få liksom, gå upp på golfklass.
Mm.
Det som skiljer är möjligtvis materialvalen invändigt. Att Ibizan känns där att de kanske valt en småbilsinriktning med lite ganska hård plast och lite tråkigt att känna och sådär. Men att titta på så är det en Volkswagen-produkt invändigt, och det vet vi alla hur de ser ut. De ser ungefär likadana ut. Mm. Så det är inga stora skillnader.
Mm. Hur var den att köra då?
Ja, precis.
Samma sak där. Det är en MQB-plattform. Känns som de större bilarna att köra.
Känns bekant.
Eller? Känns bekant. Ja, men det var lite så. Men man vet inte vad man ska rapportera hem. Det här är liksom, vi har mötts förut. Du och jag ser att det är Ibiza. Mm. Och det är väl det som imponerar lite grann. För jag menar, den här MQB-plattformen då i golfklassen, den har ju vinner ju tester där på löpande band i alla Europas tidningar. Det är inte bara vi som har satt den som testvinnare nu och då, utan det är svårt att hitta någonting att klaga på. Liksom. De gör exakt det de ska göra utan att göra någon stor grej av det. Ja, men även Passat klarar sig bra mellanklassen på den här plattformen. Och har man då den körtjänsten i lilla småbilsklassen, det är bra konkurrent där.
Vi har ju erfarenheten av att MQB-bilarna är ganska tysta även på svensk bullrig asfalt.
Ja, det är en stor skillnad mot Octavian där som varit väldigt tyst från att vara en bullerburk.
Tror du att det här också gäller för Ibiza? Det är ju jättesvårt
nu,
att säga.
Nu är vi inne och tassar på ett känsligt område. Hur mycket kan man säga på spansk asfalt?
Ja, ingenting egentligen.
Ingenting, men jag kan nog säga att den är tystare än den gamla i alla fall. Ja, för den var inte särskilt tyst.
Nej.
Mm. Sen exakt hur den står sig, men jag tror just i småbilsklassen tror jag att det kommer vara en väldigt bekväm bil.
Kommer den med de här trecylindriga enliters motorerna?
Ja, bara faktiskt. Nu i inledningsskedet så det kommer ingen diesel, utan det är två stycken då trecylindriga enliters motorer på 95 eller 115 hästar. Köper man den större får man även sexväxlad manuell låda, och man kan även köpa till automatlåda då, sjustegad dubbelkoppling.
Det är ju en jättetrevlig drivlina, den här 115
jättebra.
Hästar.
Ja. Och den passar ju så bra in i hela bilen i övrigt. Det gör exakt det den ska göra. Den bråkar inte, jättebra förfining. Lite skönt morrande ljud även där när man går på lite hårt på gasen. Så den är ju, det är svårt att hitta något att klaga på den här bilen. Och det är då i en småbilsklass som där ofta man hittar tydliga besparingar.
Vad ska den kosta då?
Den börjar väl på 148 000 i listpris. Men som vanligt så är det ju kampanjer som gäller redan från början, så man kan dra av 10 000 på det ungefär. För instegsmotorn då.
Mm.
Och ska man då gå upp på den andra så kostar det 20 000 till, tror jag, 19 000 ungefär. Men då får man topputrustningsnivån, excellence.
Skulle det komma ingen diesel men bensin? Var det någonting om någon gasbil också?
Ja, det gör den. Också trecylindrig, 1,0 liters motor med gasdrift kommer innan årsskiftet.
Mm.
Och den är ju först ut i småbilsklassen med gasbil. Det har inte funnits innan.
Nej.
Lilla Mi har ju funnits i gas, men den är ju så liten och svårt att passa alla. Men när vi har en gasbil i en jätterymlig liten småbil på 4 meter och med ett nytt skattesystem som kommer, så tror jag att Seat kan sitta på en liten intressant guldklimp.
Men det är inte så då att gastankarna tar upp bagageutrymmet? Eller?
Det har inte fått så mycket svar på. Det var ingen som visste riktigt av någon konstig anledning. Men det vi ändå sett från just de andra bilarna som Leon finns som är gas, att de ändå lyckas behålla själva bagageutrymmet intakt. Det är bara att det här utrymmet under golvet, om man säger det dubbla golvet, att det försvinner. Vi får väl se om det lyckas med samma med Ibiza, men de hintar väl lite åt det också, lägga någon gastanke under själva baksätet där det inte märks.
Men det kommer ingen laddhybrid som...
Nej, det är inte. Till skillnad från XC60 då, som pratar väldigt mycket om elektrifiering, så jag ser att det inte alls. Det kommer väl komma, men ingenting över en överskådlig framtid. Utan de pratar faktiskt om gasen som den här överbyggnadstekniken. Att det är miljövänligt för folket. Att det är nåbar miljöteknik som inte man behöver betala 400 000 eller 700 000 som Volvo kostar. Så Seat pratar väldigt mycket gas, och att det är deras miljöteknik som de kommer köra med framöver.
Att det är deras steg över till...
Ja, exakt. De kommer ha det i Mi, de har ju nu i Ibiza, de har Leon. De vill inte säga någonting om det kommer till SUVarna. De verkar inte göra det på en gång, men att de ser gasen som ett prisvärt miljöalternativ som folk har råd att köpa idag. Mm. Utan subventioner egentligen.
Och det finns ju nu också en infrastruktur uppbyggd för gas. Så att det är ju...
Ja, det finns en mognad där man börjar glömma bort gasen lite grann av allt snack om elektrifiering. Men det är rätt sympatiskt tänkt ändå med... Det finns inga priser klara, ska vi säga, på Ibiza, men att det verkar ändå inte vara... verkar hålla ungefär samma priser som de övriga modellerna.
Det låter som en jätteintressant bil, tycker jag.
Mm. Jag tycker också det. Jag har varit imponerad. Det var kul att se också att det kom från Seat, ett märke som aldrig har haft så mycket intresse för innan. Alltså, ingen fel på bilarna, men allting har man ju sett förut. Att de kommer sist med Volkswagen-tekniken.
Mm.
Så kul för dem.
Nu blir de unika en liten tag. Med lite
ett halvår
gas,
i alla fall, innan Polo kommer.
Ja, och det, med just med gas också. Att det blir,
ja, det är det. Det tycker jag är intressant faktiskt.
Erbjudande i den.
När kommer Ibiza till Sverige?
Ja, typ nu tror jag. Alltså i juni. Det är inte långt kvar. De pratade lite grann om att de inte hinner med någon riktigt stor handlarlansering, för att de får faktiskt bilar lite tidigare än vad de hade tänkt, som jag fattade. Så att de finns att beställa och titta på hos handlarna under juni månad, ska jag tro.
Säkerhetssystem då?
Jajamän. Autobroms. Som även klarar fotgängare. Standard från grunden. Och det är också rätt häftigt med Ibiza, att det är verkligen... man pratar i branschen om en demokratisering av teknologin. Mm. Och nu är Ibiza då första småbil som får full LED-strålkastare för 5 000 kronor. Inte allt för svettigt pålägg. Den kommer med adaptivt chassi. Kommer inte finnas produktionsstarter, men sen kommer då ett komfortchassi då med liksom en extra fluffig chassisättning. Nyckellöst system. Den kommer med digitalt instrumentkluster. Och så vidare och så vidare. I småbilsklassen. Det är nog tufft för konkurrenterna faktiskt, här man ska försöka hitta, det vi pratar om, hitta profit på så här billiga bilar.
Mm. Det låter som en stark konkurrent.
Ja, det är det. Om man ska säga någonting negativt där, för nu känner jag att jag sitter och hyllar den här till skyarna som att det är Guds gåva till mänskligheten. Så jag menar, Volkswagen-bilarna på den här plattformen är kanske inte de mest spännande att köra. Det är väl just det här frånvaron av intryck som imponerar på något sätt. Och det kanske inte passar Seats image lite grann med den eldiga spanjoren och autoemotion som de vill prata om.
Just det.
Det här känns ju som en Golf. Man glömmer den, man parkerar den, går därifrån. Sen så, vad var det för bil jag körde nu igen? Den var bra, men vad gjorde den? Liksom?
Hur ser den ut? Hur ska man beskriva den? Det var en sån där Seat, ja.
Men å andra sidan, jag menar, det här eldiga spanska emotion har ju inte gett så där jättestor utdelning kanske. Om
man... Nej, det har ju inte funnits där så mycket heller.
Nej.
Men de har gjort sig påminna med lite bulligare bilar och lite hårdare chassisättning och sådär. Och det tror jag i och för sig den här har. Nu är det ju sagt perfekt släta spanska landsvägar om man inte har någon referensbil. Men jag tycker ändå man anar att den berättar gärna vad vägen håller på med. Så att jag gissar att nästa Polo som kommer oss kommer vara bekvämare än vad Seaten är. Men det lustiga var att ingenjörerna visste inte riktigt vad de har gjort med bilen. Jag försökte fråga liksom, hur har ni fått den här MQB-plattformen att känna Seat? Liksom, har ni gått igenom med chassisättningar och dämpningar och... sådär, och jag fick bara att ja, man kan göra så om man vill till svar. Så, men har ni gjort det? Jag vet inte. Jag måste fråga mina kollegor. Var jag en fråga det, så var det samma svar på experterna. Även designen var så. Liksom. Jag ville prata om deras designspråk och hur de utvecklade det. Så svarade han, nej, jag kan inte uttala mig om designen. Jag är bara en designer. Jag är inte chef här. Och det är ändå han som har stått och presenterat hela designen framför oss på presskonferensen och berättat hur de gör och hur de tänker.
Det var lite spansk organisation på din...
Det var ganska mycket sånt faktiskt där. Så där sken ju det spanska igenom. Man är ju van när perfekta lanseringarna som kommer i synnerhet då från de tyska märkena. Här var det ju ganska mycket lite kommersikommersa med vilka bilar man fick köra och experter och vi bokade intervjuer som aldrig blev av och de som dök upp visste ingenting om bilen och inga bilder fanns det. Pressmaterial fick man väl och åkte hem på flygplanet sen efteråt, det här har ni kört. För det var mest bara bilder, det stod ingen text under. Så det var bara bilder på utrustningen så, där, så fick man gissa då.
Man ska bli lite utmanad.
Ja.
Men det blev en provkörningsrapport eller en hel provkörning som kommer i tidningen av det här, ja, det trots förhörigheten.
Ja, jo då. Det fick ta på någon information. Ja. Det finns mycket att berätta om den som inte har sagt heller, så det finns att läsa i samma tidning som XSX. Nej, det är inte alls det. Det kommer i numret efter.
Det är i nummer 9.
Ja, som... jag var där dagen efter Tommy. Jag missade deadline.
Ja, precis. Du missade medvetet. Deadline med några timmar.
Medvetet ska jag säga. Jag missade inte en deadline.
Men i nummer 9 kan vi läsa om se att det är Ibiza i butik 13 juni och prenumeranter en vecka innan det. Det var allt vi hann med idag. Jag vill passa på också som vanligt att tipsa om att du får de senaste nyheterna på vår hemsida. Du kan även gå in och gilla oss på Facebook så får du nyheterna direkt i Facebookflödet. Och så har vi Instagram också där vi lägger upp lite spännande bakom kulissen bilderna. Så följ oss gärna där. Tack till Tommy och Nils för att ni ville vara här idag och prata om era provkörningar.
Det var tack jättekul. För att vi fick komma.
Ja, tack så mycket.
Så gärna. Tills vi hörs nästa gång. Var rädda om varandra i trafiken och ta hand om er. Kör försiktigt. Hej då.
Hej då.
Hej.